Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt pratar jag om högpresteraren och vilken roll den har och hur den saboterar för oss. Helt enkelt när disciplin blir självbedrägeri. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver podden. Jag hjälper människor att skapa flow på kommando. Inte genom att pressa sig, utan genom att styra sitt inre tillstånd. Jag pratade förut, tidigare avsnitt, 2 februari, avsnitt 28, om lycka och flow. Och då nämnde jag som tre arketyper kan man säga. Vi har drömmaren, det är högpresteraren och det är självförverkligaren. Och jag rekommenderar att du lyssnar på det. Och bara för att summera kort. Drömmaren har hög mening och låg prestation. Det vill säga att den drömmer väldigt mycket. Känner meningsfullhet. Men det kommer inte ut i handling. Det omsätts inte i praktiken. Och det medför vissa problem. Och sen högpresteraren. Den presterar väldigt mycket men har inte så mycket mening. Så det är låg mening, hög prestation. Och den ska jag prata mer om alldeles snart. Ska nörda in på det. Och självförverkligaren, den har det bästa från drömmaren och högpresteraren. Den drömmer, den har visioner och meningsfullheten och det omsätts i praktiken och bygger en enorm kompetens inom sina passioner. Men nu ska vi prata om högpresteraren. Jag kommer framöver göra ett avsnitt om drömmaren också och nörda in på den, för det är lika viktigt det. Får se när det blir. För när du lyssnar på det här har jag precis anlänt till Japan. Och tänker inte spela in poddavsnitt när jag är där. Jag är där 2 veckor. Så får bli när jag kommer hem. Oavsett. Högpresteraren är den som är duktig. Duktiga flickan, duktiga pojken. Den får saker gjort. Initiativtagande och är effektiv. Har man en som arbetar på en arbetsplats och är högpresterare, väldigt omtyckt. I alla fall av chefen. Och omtyckt för att man vet att han eller hon får jobbet gjort inom deadline. Tar emot feedback, justerar. Och där har vi styrkor. Problemet med att vara högpresteraren, som tecken på det, är att du kan inte släppna av utan att känna skuld. För den högpresteraren är så bra på att prestera. Har ett mindset av prestation och görande. Och därav kommer sortera, det vill säga filtrera verkligheten utifrån vad behöver göras. Vad borde jag göra nu? Vad måste bli gjort? Väldigt mycket plikt i den. Och det är både styrkor men framförallt också svagheter här. En annan tecken är att du gör saker du inte vill men det är rimligt. Eller du borde göra det eller det förväntas av dig. Annat tecken är att du känner dig duktig men du känner dig tom inombords. Och varför jag vill prata om det här, förutom att jag vet att det ger värde till er, är också för att dela hur jag själv ganska nyligen, bara några veckor sedan, upptäckte att jag varit låst i högpresteraren i 3 år. Inte så svart eller vitt. Jag har varit delvis i självförverkligaren. Jag har väldigt mycket högpresteraren. Och jag började känna att jag inte hade passion i det jag gjorde. Jag kände att jag kände inte så mycket känslor. Jag kände, men då, när det var positiva känslor så var de ganska matta. Så när jag var glad så var det kanske 4 av 10, 5 av 10. 10 det är max, då är superglad då, och 0 är ingenting. Samma sak med andra positiva känslor, jag kände dem, men det var väldigt matt, mediokert som bäst. Negativa känslor av stress kunde jag känna, rädsla, ilska, frustration, och de kunde jag känna ganska starkt. Men just de här positiva känslorna var ganska avskalade. Så det var som en grå dimma. Och jag bara upptäckte det. Att när jag coachar någon, när jag håller kurser, då kände jag. Då var jag 100% närvarande, i flow, självförverkligaren, hela det där kittet. Men det var ju vardagen som jag hade svårt att känna. Och jag bara insåg att, herregud, så här vill inte jag leva. Och det är inte så här jag lär andra att leva. Och för jag trodde inte jag var fast i högpresteraren, för att jag har gjort så mycket så kallat rätt. Jag vilar när jag är trött, sover ordentligt, jag tränar, jag äter näringsrik mat. Så jag tar inte hand om min kropp, tar inte hand om mitt sinne. Bra på att hantera tillstånd, bra på att hantera stress. Men jag upptäckte att jag haft en bakomliggande stress i över 3 år. Och när jag insåg det, eller jag kom till punkten att jag fick nog av det. Ursäkta att jag svär nu, fick nog om den här jävla skiten. Om en jäkla grå dimma. Jag vill inte leva en grå dimma. Livet är mer än leva en grå dimma. Och den var självskapad. Så bakgrunden kort är att jag haft ekonomiska svårigheter i 3 år. 2021-2022 gick galet bra i verksamheten under pandemin. Folk behövde det. Sen kom lågkonjunktur. Jag tog också väldigt dåliga beslut. 2023 gick inte bra, men jag hade mycket pengar över sedan 2021-2022. 2024 gick inte så bra försäljningsmässigt. Och det var kaosår då både jag och min dåvarande sambo åkte på ett riktigt jäkla bedrägeri bland annat. Och pengarna gick till det. Och då hade jag inte råd att betala skatten till Skatteverket för AB. För Konka AB så körde vidare på enskilda firman. Och sen 2025, då vände det faktiskt trenden åt det bättre. Då hade hon och jag separerat. Hade inte så mycket med det att göra, men då vände det, för att då sålde jag bättre och så. Och sen 2026 nu på våren har jag inte sålt särskilt bra alls. Och så det var 3 veckor sedan, 4 veckor sedan nu kanske. Det var innan jag skulle hålla en kurs. Dagen innan. Så kände jag, som jag nämnde innan, så här vill inte jag leva. Jag fick nog. Och vägrade att komma till rock bottom innan jag fick nog. Utan såg till att få nog innan det. Och då kom spontant inom mig, så tänkte jag så här, nu släpper jag allt. Låter dramatiskt. Ja, det var dramatiskt. Tänkte allt. Och då allt. Ja, allt. Jag släpper allt i mitt liv. Det inre, det yttre. Jag släpper allt. Jag släpper till och med alla mina vänner. Jag släpper mitt jobb. Jag släpper mitt företag. Jag släpper, alltså mentalt nu. Notera. Det finns en poäng med det här. Jag släppte till och med att jag och pappa släppte allt. Jag släppte all oro. All ängslan om ekonomi. All idéer om att det måste lösa sig. Allt. Och när jag var i det här spacet, det var som meditativ space, jag gjorde det här när jag gick i skogen. Då frågade jag mig, och nu, vad plockar jag tillbaka? Som faktiskt är viktigt, som jag vill bevara. Och då plockar jag såklart tillbaka uppenbara grejer, att jag pappa, mina nära vänner och så vidare. Plockar tillbaka med uppenbara, att ta hand om min kropp som jag redan gör bra. Och då insåg jag i företagsmässigt, märkte jag, vad är det jag vill göra? Jag vill coacha och jag vill utbilda, jag vill driva podden. Och så finns vissa saker. Och så släppte jag en massa andra grejer. Så jag startade en YouTube-kanal för några månader sedan. Det har jag just för tillfället släppt. Det är för mycket jobb med det. Jag släppte att jag måste göra inlägg på sociala medier varje vecka. Och varje, eller 4 dagar i veckan som jag gjort innan. Släppte det, så skriver när lusten faller in. Så jag släppte mycket sånt. Och tog tillbaka det jag ville ta tillbaka. Men i det så släpptes också oron. Och det var då jag upptäckte att jag hade haft en bakomliggande stress. För att det var som att jag hade haft som en ram av järn i pannan. I mitt mentala inner space. Där hela tiden var så att jag behöver lösa ekonomin, behöver lösa ekonomin, behöver lösa ekonomin. Och hela tiden hur jag och den var så aktiv del. Och den har varit aktiv länge och den var omedveten för mig förrän nu. Och då, när jag släppte den oron, kände jag det får bli vad det blir. Jag kommer fortfarande göra vad jag kan, men det får bli vad det blir. Och det var så skönt. Men då kom också stresssymptom. Då fick jag tinnitus i höger öra. Jag märkte att jag var trött mentalt, inte fysiskt, men mentalt trött. Jag fick kognitivt svårt att hänga med. Så att jag till exempel när jag pratade med min äldsta dotter så sa hon så här, berättade om sin dag och jag fick fråga om 4 gånger, vänta, vad sa du? Vad sa du? Och då var jag närvarande. Ändå hängde jag inte med. Och så var det inte hela tiden. Så om du undrar, jag har inte gått in i väggen. Utan det här var som förestadie till det. Så att jag insåg då, det första jag behöver göra är att varva ner. Tack och lov har jag en Japanresa planerad sedan innan årsskiftet. Så att jag tänkte att jag ska varma ner så mycket som möjligt inför det. Jag har inte ens haft krav på att spela in några poddavsnitten, men jag har gjort det för att lusten faller in. Och det här är också någonting som jag tog tillbaka med lust igen, mindre plikt. För så är det med högpresteraren, den jobbar mycket från plikt. Och självförverkligaren jobbar utifrån lust mer, även om det kan upplevas som pliktfullt i sig. Så, och sen tog jag även coaching av en god vän. Som hjälpte mig att skapa mitt fokus nu framåt. Så fokus nu är ju varva ner, släppa saker, rensa, dra ner på kostnader, rensa energitjuvar, tidtjuvar och så vidare. Och sen fokus på att flytten till Göteborg som förhoppningsvis sker i mitten av juni. Och att skapa mer stabilitet i min inkomst. Så att där, det är de fokus jag har. Stabilitet, inkomst, inte lösa det här jobbiga nu utan långsiktig stabilitet. Så att det har varit ett helt annat fokus. Och efter det här, och nu har det gått ungefär en månad nästan, så har 10 000 försvunnit. Och jag är kognitivt med nu. Det kognitiva kom tillbaka bara efter några dagar. Men jag fortsätter varma ner, och särskilt inför semestern nu, 2 veckor. Så att jag tänker inte jobba någonting under den semestern. Och då vill jag inte köra fullt ös och sen ska jag ta 4-5 dagar i Japan och varva ner. Så. Och det som kom tillbaka, här är friskhetstecken hos mig. Jag vet inte vad du har för friskhetstecken, men friskhetstecken för mig är att då blir jag poetisk. Jag gillar att skriva dikter och låtar. En del kanske vet, en del kanske inte vet. När jag var ung så spelade musik och uppträdde. Och sånt, spelade punk och sånt, spelade rock och sånt, var jag singer-songwriter. Och på den tiden skrev jag massa musik och låtar och låttexter. Så då kom en dikt till mig när jag var ute och promenerade i skogen, min morgonpromenad, som jag brukar ta varje morgon. Och jag tänkte läsa den för dig. Den är oslipad, jag har inte förfinat den än, jag har inte gjort rimmen än. Men jag läser den i alla fall i sin oslipade råa form. Och då skrev jag det här som är till min inre högpresterare. Den lyder följande. Han tittar på mig, trött i sina ögon, gråtet nära ytan, men han håller tillbaka. Han håller allt tillbaka. Han har övat länge. Riktningen är satt, full gas framåt. Han ser mig i ögonen med uppgiven blick. Han vet inget annat än det han fick. Han har hållit sig uppe för mig och för andra. Han har smakat framgångens bitterljuva nektar och sen ser det falla som ett korthus. Han har bara velat bli sedd, att bli någon andra ser upp till, att äntligen få räknas, att äntligen få landa. Jag säger till honom, dags att släppa taget. Hans blick är förvåning, men i hans kroppsspråk ger han mig en liten nick. Om du känner igen dig, att du tenderar att högpressera, kanske generellt i livet eller på något eller några områden i livet, till exempel på jobbet eller annat, så lyssna noga då, för grejen med högpresseraren, därför är den så lurig, är att han oftast gör mer av samma sak för att lösa sitt problem. Högpresserare inser oftast att det här funkar inte. Så när jag gick in för varvan ner, det var det kontraintuitiva. För när jag inser det, högpresserar ni mig, kommer att se, bra, men då behöver jag bara få det här gjort. Jag behöver bara lösa det. Jag behöver bara sälja bättre där. Jag behöver bara göra det här bättre erbjudande där. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. För då löser det. Men problemet är att det är det här som låser det fast. Hur mindsetet är på görande. Så du behöver stretcha då. Gör det kontraintuitiva och tänka på ditt varande. Så hur funkar högpresteraren? Oftast funkar på det sättet. Den får validering via prestation. Och validering, alltså bekräftelse från andra. Kanske även från sig själv. I mitt fall, när jag var ung så var det inte så mycket högpresterare i mig. Det var mer en drömmare. Jag drömde, hade mycket visioner, startade projekt som alla avslutade. Jag skulle ta ett eget avsnitt på drömmen sen. Och det jag gjorde för att komma ifrån var att titta på högpresteraren för att komma in i självförverkligande. Men jag har överdrivit det. För då började jag berömma, validera med egna prestationer när jag gjorde saker, när jag var disciplinerad. Vilket var bra, men jag överdrivit det för mycket så att det hamnade för mycket i högpresteraren ibland. Annat sätt högpresteraren funkar kan vara plisande. Till och med ibland medberoende. Jag har själv släppt mycket, så nu, eftersom jag släppt medberoende så mycket, så trodde jag inte att jag var i högpresteraren. För det var jag förut. Medberoende, man plisar andra människor. People pleaser. Och en del högpresterare lägger sitt värde i prestationen. Jag är bara värdefull när jag presterar, när jag är duktig. Och den rensade jag bort för ett år sedan. Så där trodde jag också att jag hade släppt högpresterare, men det hade jag inte. För den kan funka på olika sätt. För det är en vana, ett mindset. Men om du lägger ditt värde i det du gör, då är det lätt att fastna i högpresterare. Men styrkor hos högpresterare, för den är inte bara dålig. Som jag nämnde, självförverkligande har det bästa från högpresteraren och det bästa från drömmaren. Styrkorna hos högpresteraren är att den är effektiv. När du högpresterar, då är du pålitlig. Du får saker gjort. Detaljorienterad oftast. Tänker du steg för steg, procedur eller sekvenser. Det är effektivt. Problemlösare, dyker upp problem, löser det. Initiativtagande, snabb från tanke till handling. Disciplinerad. Dock, många högpresterare kallar det här för disciplin, men i själva verket är det ofta rädsla i kostym. Så var det för mig. Rädsla för att tappa kontrollen. Svagheten är att man skötsar ut på sig själv. Och gör man det tillräckligt mycket och tillräckligt länge, hade jag fortsatt kanske 1-2 år till så här, hade det gått in i väggen. Utbränd, utmattad. Vanligast andra är att man tappar lust och mening för man drivs av plikt. För det är låg mening och hög prestation. Mycket stress. Och det här är inget flow. Istället bara kämpande. Det kan vara effektivitet, men inte flow. Så vad är det högpresteraren behöver för att bli en självförverkligare? Den behöver förankra sitt inre varför. Starkt varför. Den som har tillräckligt stort varför kan hantera nästan alla hur. Citat av Nietzsche. När du har ditt varför, vilket är ditt varande, eller en del av ditt varande, förankrar ditt varande med ditt görande, så blir du så kallad intentionsdriven. Jag tror jag har gjort ett avsnitt om det förut också. Kan du lyssna mer på. Vad intentionsdriven drivs av din högre intention istället för bara att ta uppmärksamhet. Och det är så med högpresteraren. Det är lätt så här, okej, nu är det ekonomiskt jobb. Eller nu är det här, nu behöver de det, nu behöver jag fixa det. Det är uppmärksamhetsstyrt. Behöver tid och utrymme för reflektion. Tid att reflektera, tänka igenom saker. Inte bara reagera, bara inte agera, utan även reflektera. Och det här var också lurigt för mig, för det har jag haft tid för. Så jag trodde inte heller var högpresterad. Men det var den där underliggande stressen. Så ibland är det lager på det. Du behöver tid för reflektion. Du behöver tid att vila för återhämtning. Här kan högpresteraren gå in och tänka, jajamensan. Återhämtning är en del av prestationen. Och vilket är sant, det är en bra poäng i det. Återhämtning är en del av prestationen. Men högpresteraren, som tänker effektivitet lite för mycket, kan gå in då och i flykt och distraktion istället för riktig och vila och återhämtning. Flykt och distraktion, ja, men då scrollar lite mer Facebook. Okej, nu spelar jag mer tv-spel, mer mobilspel. Sveper lite mer på datingappar. Så snabbt dopamin, snabb stimulans. Det är inte riktig återhämtning. Jag bara säger det. Låt mig nästan sträng när jag säger det. Men det är inte riktig återhämtning. Jag säger inte att det alltid är dåligt. Men gör det för mycket så drar det faktiskt ner din energi. En återhämtning bygger upp din energi. Snabb stimulans drar ner din energi. Du får en kick först, det är som att äta socker. Du får en kick och sen går den ner längre ner än vad innan. Och sen fortsätter du få en till kick, men den går inte lika högt upp som innan. Så går den ner längre ner än innan. Riktig återhämtning, det är att du faktiskt vilar. En del gillar att meditera. Jag är inte en av dem. Jag mediterar extremt sällan. Även om många inom mitt fält och många andra coacher gör det, så funkar inte det för mig. Men i mitt fall, jag tar en promenad i naturen. En lång promenad. Men med mer återhämtning, så gå ut och gå en timme i skogen. Det är återhämtande. Utan att hålla på och knappa i mobilen samtidigt. Ibland har jag musik i öronen, men jag säger gör det. Ibland har jag utan musik. Beroende på. Så tid för vila och återhämtning behöver också, högpresterande är släppa kontrollen. Och det var det som var min nyckel nu. Att släppa kontrollen. Kontrollbehov kommer av brist på kontroll. När du har riktig kontroll, det är då du kan släppa kontrollen. I mitt fall så var det att jag skulle kontrollera yttre, för att jag hade brist på kontroll på det inre. Du behöver släppa kontrollen. Så att i mitt inre, där oron heter för ekonomin, var den som behövde släppas. Och då kunde jag släppa mycket av det yttre. Och en del tror att en del kanske invänder, om du släpper kontrollen måste ju fortfarande göra saker. Ja, jag säger inte att du ska sluta göra. Jag slutar inte göra saker för att få min ekonomi stabil och bra igen. Det gör jag inte. Det vore ju dumt att göra det. Jag kommer inte bara plötsligt, nu sitter jag bara och spelar tv-spel hela dagarna. Och låter allt gå åt skogen. Det gör jag inte. Men jag tänker igenom mer och gör saker som är faktiskt på riktigt effektiva. Det vill säga gör rätt saker som ger större effekt. Där jag inte behöver gå och stressa. Och så släpper massa andra saker som kanske inte är nödvändigt just nu. Och här är en bra fråga. När du vill prioritera. Enkel kraftfull fråga är: vad är viktigast just nu? Vad är viktigast just nu? Notera om du själv känner igen dig mer i drömmaren. Nu kommer de här tipsen inte hjälpa dig särskilt bra. För drömmaren behöver oftast tänka mer, vad behöver jag göra nu? Och så vidare. Och jag ska ha ett eget avsnitt på drömmaren. Jag spelar in det någon gång i maj. När jag kommit hem från Japan. Så. Mycket av livet handlar egentligen om att skapa dynamik mellan högpresteraren och drömmaren. Och när du har den dynamiken, det är då du kommer in i självförverkligaren. Så är du högpresteraren, du kommer aldrig bli självförverkligare förrän du anammar drömmarens styrkor. Vilket är det vi har gått in på. Släppa kontrollen, förankra ditt inre varför, tid för reflektion, tid för vila och återhämtning, riktig vila och återhämtning och så vidare. För det är då du kommer in mer i flow. Och jag har bara ett avslutande ord här att säga. Den här högpresteraren i dig, han eller hon, är inte din fiende. Det är ingen del som behöver motas bort. Den behöver snarare omfamnas och inkluderas i ett större, i någonting större i dig. Den delen av dig är bara trött. Och kanske är det dags att du säger samma sak till din inre högpresterare som jag gjorde till min. Dags att släppa taget. Jag hoppas att det här avsnittet har gett dig värde. Och jag kommer inte släppa ett avsnitt nästa vecka. För jag är i Japan. Så jag tror att det kommer om 3, kanske 4 veckor. Så att du får vara lite tålmodig här innan det kommer ett avsnitt om drömmaren. Men tur att du gjorde om högpresteraren först. För högpresteraren tenderar att vara mer otålig än drömmaren. Så det är okej. Så vi jag ska bara njuta av Japan och sen när jag kommer hem fortsätter vi, och du får ha det bäst så länge.